En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Patrik Syk heter jag. Jag sitter här med Makoto Asahara mitt emot mig och Sebastian Laneby. Webbredaktör på Sportbladet i vanliga fall. Här som designated Örgryte supporter. Därför att vi ska prata lite kvalångest idag.
Mums.
Känner du någon kvalångest?
Nej, alltså jag tycker mest att ÖIS har ju varit enormt bra i alla kval som vi har spelat de senaste åren.
Kvalkungarna.
Kvalkungarna Örgryte liksom. Så ja. Att, det är den känslan jag går in med det här. Sen ska man säga att det är inte klart att det blir kvalplats ännu. Chansen lever fortfarande kring en direktplats.
Du kör en version på det här Malmö-citatet om att en kvalplats är en möjlighet snarare än liksom. På så vis då. Ja, men
det kan inte vara riktigt så det känns efter den här säsongen.
Nej, alltså det är klart om man ser det i längre perspektivet så har man tagit den här platsen alla dagar i veckan på förhand såklart. Men i och med att det har sett ut som det har gjort under hela säsongen och att inte torskat sen i somras och sen så blir det liksom ett haveri här på slutet. Det är klart att den är lite småtung så är det absolut. Men samtidigt så går man in i det här med en ändå hyfsat god känsla. Och jag tror att liksom laget nu, pressen har släppt lite på ÖIS så att det blir lite så här att ja, men nu kan vi möta Kalmar hemma och de har allt att spela för. ÖIS kan bara gå ut och ändå känna en ganska god känsla och att det blir mycket publik och hela den grejen och att bara köra sin grej så får vi se liksom hur långt det räcker. Mm.
Vi kommer till och ska prata mer om toppstriden i Superettan och bottenstriden, eller kvalstriden får vi säga, för botten är ju verkligen avgjord i Allsvenskan, men kvalstriden lever ju ändå till viss del. Jag vet att du har en Norrköpings-take här.
Alltså bottenstrid, jag tycker väl ändå att laget som är näst sist ingår i en bottenstrid, absolut. Jumboplatsen, den tillägnas Värnamo, de kommer att spela Superettan nästa år.
Men vi ska bara stanna till lite vid det som hände igår kväll, därför att Hammarby, det visste vi ju redan innan, klara för stora silvret, ta den där andra platsen, klara för Europakval nästa sommar. Och guys, de håller på att göra det. Alltså i Mjällbys skugga så är ju den här tredje platsen som guys nu är mycket nära en liksom mini-jordbävning i den här tabellen, det måste vi ändå säga. Först och främst, jag vet ju att du är här som Örgryte-supporter. Kan du ändå uppskatta vad det guys har liksom åstadkommit här?
Nej, det är klart man inte kan. Alltså, det är väldigt svårt när man är sådana stora rivaler och ändå känna någon glädje kring det. Men sen är det klart att det är imponerande såklart. Och så. Men för mig känns det mest som att guys jobbar i ständig skugga och nu har de jobbat i skuggan av Mjällby, så att det är så jag känner det.
Det är ju också kanske inte det liksom optimala tredjeplatsstriden för en Örgryte-supporter att följa när även Blåvitt ser så starka ut som de gör. Känns det som de har ganska mycket medvind och är väl ändå där lag som känns hetast att kunna hota.
Ja, och det är ju också, det är en grej sen man var liten att så här, både Blåvitt och eller framförallt sen när jag var liten så har Blåvitt alltid varit den stora rivalen och man har knappt brytt sig om guys. De låg alltid i någon serie under och sådär. Till skillnad från de senaste åren när vi har mött guys hur många gånger som helst i Superettan och så, och då känns det som att den rivaliteten har vuxit ännu mer. Och då det är klart att det gör lite ondare när guys går så bra som de gör och till exempel så här, ett citat som dyker upp i min skalle är ju så här, Boskorovic för ett x antal år sedan när han var liksom Gais-tränare och sa att så här, om 10 år spelar Gais Champions League och alla bara skrattade och nu och det är sjukt om han ska få rätt här.
Nej, för att det var ett ruggigt starkt resultat då, inte minst nere i Malmö för guys, för att det laget som hade bäst chans att jaga i kapp guys i den här slutstriden, för de ska ju mötas i sista omgången och det var 3 poäng som skilde då mellan Malmö och Gais. Så Malmö kliver in till matchen igår med rätt mycket att spela för fortfarande. Fan, om man kan liksom ta sig i kragen de här sista omgångarna, vinna ett par tunga matcher, du vet, det är Hammarby och sen Gais på sista. Det är ju matcher som man såklart kan vinna på hemmaplan. Jag menar, det är Malmö FF vi pratar om här. Så kan man ändå nypa ett Europa-kval, man kan rädda säsongen till viss del. Det är klart man skulle vinna den här titeln. Och så kliver man ut och så ser det ut precis lika rörigt, precis lika svagt, precis lika så här ångest tyngt som Malmö har sett ut den senaste tiden. Det fanns ingenting av att ta sig i kragen, vad jag såg.
Med risk att vara historielös, är det här den absolut liksom värsta Malmö-säsongen utifrån förväntningar och tankar på laget och kvalitet som de egentligen borde besitta, och liksom botten dippar som de ändå haft flera av den här säsongen.
Jag tror du riskerar att vara lite historielös.
Ja. Men sedan nedflyttningen skulle jag säga.
Ja, men det är klart att det här är en fruktansvärd säsong för Malmö-supportrarna. Vi pratade om det här laget som den bästa elvan eller den bästa truppen kanske någonsin i allsvenskan. Jogga hem det här tredje guldet.
Den här liksom uppvakningslavetten de fick i Köpenhamn kändes som att här måste ju ändå botten vara nådd på något sätt. Och nej, den kom här igår. Sättet de hanterar den här första halvleken, sättet de blir totalt utmanövrerade av ett, ja, briljant Hammarby ska sägas, tar ingenting ifrån deras insats på något vis.
Väldigt vackert, men alltså försvarsspelet vid 1-0 är... ja, men det är inte bra.
Det är inte bara liksom en fråga om det. Det är liksom inställningen, insatsen överhuvudtaget, vad de sysslar med under de första 45 minuterna på deras vanligtvis ointagliga hemmaborg. Jag förstår att folk lämnar, om vi säger så. Det är för dåligt för Malmö FF. Sen så lider jag med Anes Mravak som kommer in, absolut en möjlighet för honom såklart att plötsligt få tränarjobbet i Malmö. Men liksom någon konstant interimlösning som han har varit assisterande tidigare till Kim Hellberg. Hade en jätteotacksam roll när han var i Norrköping en gång i tiden också där som interim. Och jag förstår hans laguttagning när han väljer. Ja, Martin Olsson levererade när han fick chansen senast mot Norrköping. In med honom igen. Levicki, man vet precis vad man får. In med honom igen. Ta rutinen, ta de här som vet vad det betyder att spela för Malmö FF och slänga in dem på planen. Och sen får man den här insatsen. Vad ska han göra? Och man är ju genuint orolig för vad Malmö FF står just nu utifrån truppläge, hur de har hanterat det. Det finns väldigt många frågor att ställa om hur de har hamnat där de har hamnat den här säsongen. För jag trodde att botten var nådd i Köpenhamn som sagt, men de hittade ännu en nivå på ett sätt jag absolut faktiskt inte trodde.
Det känns som att det var alltså, under en längre tid från mitt liksom så supporterperspektiv, om man pratar med Malmö supporter så har de liksom så här, det har varit givet att de ska ta guld år på år på år på år. Så där. Men samtidigt har man ändå känt att så här, det finns en liten så här mättnadskänsla kring detta Malmö. Liksom, så här, vad är det man går för egentligen? Och det har ju verkligen visat sig den här säsongen att det är liksom så här, så viktigt har det inte varit med guld i år som att alla lägger manken till och nu kör vi liksom, utan det är så här, ja men det blir haveri på haveri här, och då är det är klart att det är uselt, men just jag vill ändå ta lite på den här mättnadskänslan som ändå funnits ett tag kanske, att det har inte varit så viktigt att det här guldet liksom. Så.
Nej, så är det ju. Och låt Mjällby fira ett år då är väl liksom lite MFFs inställning där. Men samtidigt att inte ta Europa. Nu är inte jag en ekonom, men det är liksom helt uppenbart att det kommer att ha ekonomiskt kännbara effekter om Malmö FF inte spelar Europa-fotboll nästa säsong.
Men ni har sett listan på spelare som har några år kvar på kontraktet och ganska dyra löner. Det kommer ju göra ont att bygga om den här truppen dessutom. Helt utan Europaspel.
Arnor Sigurdsson måste vara almost like a new signing nästa säsong. Så mycket kan vi säga om det här ska gå ihop. Ja. Men jag tänker ju själv på... Nej, vi behöver inte dra den liknelsen, den är för långdragen. Men...
Det är man ju nyfiken.
jag tänkte osökt på tiden man spelade Football Manager själv och hade liksom hand om ett allsvenskt lag och tog dem ut i Europa år efter år efter år och byggde hela sin trupp och ekonomi på att spela Champions League-gruppspel varje år. Den dagen man inte hade lyckats ta Champions League-gruppspelsplats, då hade ju liksom klubben gått i konkurs. nu är ju inte Malmö på den nivån givetvis, det finns mycket mer liksom, det är inte ett spel de håller på att spela på så vis, men det kommer bli kännbart. Och att då göra den här plattinsatsen som de gör och ha en säsong på det sättet de har gjort och hamnat i det här läget, det är fascinerande för mig faktiskt.
Ja, men det är ju pinsamt för alla inblandade, så är det ju.
Ja.
Samtidigt så var ju Geist tvungna att göra det själva också ju. De måste ju ta den här Europaplatsen. Man har 4 poäng ner till de jagande nu då. Efter seger mot Brommapojkarna fick viss hjälp av att Brommapojkarna satt en 17-åring i mål. Den här John Oliver Lacayo. Och det är klart, så är det ju med ett Brommapojkarna som har ganska lite kvar att spela för den här säsongen, kommer inte dras in i den här, eller de är väl inte
de har inte möjliga. Säkrat nej, kontrakt de inte säkrat än.
De är inte helt säkra.
De har inte fått fira det än, men det samtidigt är ganska många lag under som ska göra väldigt imponerande saker de 2 sista omgångarna om det ska bli något problem. Sen är det väl om någon klubb som ska ställa en 17-åring i mål oavsett, så är det väl Brommapojkarna. Det hör till deras DNA, det där de ska göra det.
Absolut.
Så att det är inga konstigheter tycker jag.
Nej. 2-0 till Geiser den matchen och man har ju den här man kan verkligen börja se över när gick passen ut egentligen, ska vi ge oss ut i Europa och se oss omkring nästa säsong.
Hacka skinnvästarna, nu åker vi liksom.
Hacka skinnvästarna, nu åker vi. Exakt. Det om det då, det blir intressant att följa, och den där Geiss-succén, den lär vi få prata mer om. Vi tar oss och rör oss lite längre ner då i tabellen. Vi hittar Öster som hade möjligheten då förra helgen, inte den här helgen men förra helgen, mot Degerfors, tog inte den. Degerfors som ska jag säger jag fel nu?
Alltså den gångna helgen.
Den gångna helgen. Precis, man hade möjligheten att haka av. Nej, nu har jag blandat ihop mina matcher här.
Det är farligt det här med kalendrar och sånt. Är du en sån som kör på veckonummer och sånt?
Till viss del.
Vad är det för nu liksom? 44?
Det där är något, det är en helt sidospår här, men det är något av det värsta jag vet när man får. Ja, men ska vi ses? Ja, när då? Vecka 45. Hur ska jag veta när det är?
Jag vet en jävligt bra sajt, vecka.nu. Där står det bara nummer liksom.
Ja, men jag ska inte behöva googla på vecka.nu varje gång någon vill liksom hitta på någonting.
Nej.
Ja, helt sidospår. Ja,
givetvis i lördags.
Ja. Ja, det var lite nävande. Vart är vi på väg nu?
Det var röriga dagar. Det känns som att tiden har gått.
Jag vill veta vad du trodde att Öster gjorde därefter.
Nej, jag vet. Det är som var förvirrande. Nej, det är klart att den där Barsom-avgörandet 90 plus 3, alltså det är ju mycket tyngre mål kan man ju inte göra som Degerfors spelar i det här läget.
Alltså för alla, förutom att den rullar ju så mysigt långsamt in den där bollen också, ja. I det tillfället. Och sen var det ju spännande också, det var ju ingen lång efter matchen intervju i HBO Max där, när Kasper Karlsson som kom dit och bara, vad gör du här, och bara drog bort honom mitt i alltihop, han skulle ut och fira med fansen. Så att han blev hyllad för det också, Kasper Karlsson, han hade dragit ut honom, att tv-bolaget måste sluta ta spelaren som ska fira med fansen mest. Känner du ur ett supporterperspektiv att han har rätt att göra
det? Ja, det är klart, alltså, det är fan ut och fira med gubbarna liksom. Alltså, så, man vill ju alltså ha känslorna direkt, och sen så kan man ju snacka ner matchen efteråt. Sen så som murvel, så är det klart att man vill ha det snacket.
Det hetaste precis. Snacket, ja, så är det ju.
Så är det.
Vi hade nog också valt Barsom i det här läget om vi hade sänt matchen.
Exakt.
Nej, men det är en otroligt tung seger för Degerfors, otroligt tung förlust för Öster. Det är ju svårt att säga.
På hemmaplan.
Ja.
När man har möjligheten att faktiskt inte bara haka av Degerfors, man har faktiskt möjligheten att kanske jaga ner ett formsvagt IFK Norrköping och till och med slippa kvala.
Grejen här också är att Öster har ju inte riktigt mest överkomliga schemat kvar.
Nej.
Vi nämnde ju ett gäng här tidigare vid namn Geiss. De lär inte vara liksom mätta och känna att men vi kan bjuda på någonting mot Öster i kommande match. Så att väldigt prekärt läge för Växjö-gänget. Sen de bättrade ju sig något när man fick till en liksom förändring på ledarsidan där och började få in lite poäng. De värvar väldigt bra under sommaren, tycker jag också.
De såg ju formstarka ut. Om vi går tillbaka till ett par veckor så kändes de ju som det mest formstarka utav lagen i bottenstriden.
Men det sättet de hanterade första halvan av säsongen var helt enkelt för dåligt. Och det är ju det som kommer kosta i slutändan nu. Och såklart att den här förlusten, om man bara tittar på den, det var en 6-poängsmatch, den svider, den kommer visa sig avgörande sannolikt. Men grunden till att de åker ur, om de åker ur, det ligger i vad de sysslade med under våren. Så ska jag säga. I Degerfors fall, de är ju bra på Great Escapes. De kan ju det här.
Med tanke på hur det såg ut för en månad sedan eller två, så hade det varit helt galet om de faktiskt löser den.
Om krisdoktorn går in och löser det här. Det kände man inte riktigt när han kom in i den här ledarkonstellationen där mitt under säsongen och började rada upp förluster det första han gjorde. Så, de har gett sig själva chansen, men de behöver ju ha lite hjälp också.
Degerfors just nu då på den här kvalplatsen. Norrköping 3 poäng över dem och med bättre målskillnad. Det ska väl rätt mycket till för att Degerfors klättrar sig förbi någon av lagen ovanför, va?
Ja, till att börja med så möter de ett Hammarby som ju känns ganska starka, och Hammarby har inte visat någon intention av att liksom svalna av bara för att de har säkrat någon andra plats och ligger där uppe i toppen. De har ett så pass starkt grundspel och så mycket att visa på något sätt att de kommer ju köra på ändå. Mm. Och då blir det en väldigt tuff nöt att knäcka för Degerfors här i kommande omgång. De som är liksom på något sätt räddningsplankan möjligtvis, om Degerfors faktiskt tar sina poäng de behöver själva, det är IFK Norrköping. Mm. Ja, IFK Norrköping mötte ett Sirius som säkrade kontraktet med sin kross mot Elfsborg här i helgen. Vi vet Sirius funkar bara varannan match. Men nu när de har säkrat kontraktet, jag tror inte Sirius är typen av lag som bara andas ut och bestämmer sig för att sluta spela. Sirius är ändå ett lag som prioriterar, vi vill spela fotboll och vi vill ha roligt att spela fotboll. Så jag tror att det snarare kan bli farligt att möta Sirius som inte har någon press på sig. De kan bara köra sitt race. Leo Valta får springa runt där och göra vad han vill. Och med tanke på IFK Norrköpings försvar har sett ut under den här säsongen, höll på att säga senaste tiden.
Det är läge för Leo Valta att gå för skytteliga nu mot...
Priske är väl 5 mål till på de 2 sista matcherna. Så den tror jag liksom att,
ja, just med tanke på att man möter Norrköping.
Ja, du tänker så, ja. Ja, men säg att det liksom absolut, det ska fortfarande mycket till om Norrköping blir inblandade. Mycket talar för att det kanske ändå är liksom avgjort, att de säkrar kontraktet på, ja, tack vare Hammarby då nästa omgång. Men samtidigt 0-3 där och 3 pinnar till Degerfors nästa omgång.
Man ska ju komma ihåg att det här är slutet av säsongen, och det är liksom så här, precis gamla klyschan, vad som helst kan hända. Och det är liksom så här, varken Öster eller Degerfors, de är ju vana i att vara i det här läget och har spelat Superettan nyligen. Samtidigt som om Norrköping hamnar i ett lite så här läge där det börjar lukta Superettan, då kommer det ju vara total kris och panik i Norrköping.
Ja, det kommer vara riktigt rörigt inför den här matchen mot IFK Göteborg. Som vanligtvis, de brukar möta IFK Göteborg sista matchen ganska ofta, har jag märkt. Ja. I alla fall tänker att det känns som att man har sett det förut, men då brukar det vara en sån här match som avgör vem som ska få hemmaplansfördel i Svenska Cupens gruppspel. Nu är det inte riktigt det.
Nej.
IFK Göteborg har andra saker att spela för längre upp i tabellen, åtminstone för stunden. IFK Norrköping kan sitta i en riktigt ångestladdad sits med riktigt panikläge om de inte skulle lösa det mot Sirius. Det logiska är ju dock att man samlar sig, Totte Nyman gör några mål framför kurvan, och sen så löser de 3 pinnar mot Sirius och sen säkrar kontraktet. Och så tar de nya tag och hamnar i bottenstrid nästa år. Men ja, det är inte helt ändå.
Nej, rysare.
Vilka vill du ha i kval?
Ja, precis, för att det är ju Degerfors som ligger där och på andra sidan då, där nere i Superettan just nu på kvalplats uppåt, hittar vi ju ditt Örgryte.
Så är det.
Efter hemmaförlusten mot Västerås i helgen. Jag ber om ursäkt att vi bara kallar in dig i den här typen av situationer.
Vi har en sån förmåga, jag.
Vi har ju det. Jag menar, Örgryte har liksom gått som tåget hela den här säsongen. Då har vi liksom pratat om annat. Nu sitter vi här när det börjar skorpa till sig.
Ja, nej, men det är klart att den förlusten senast var jättetung, och förlusten innan det var kanske ännu tyngre mot Falkenberg borta, där det blev 3-0 till Falkenberg, och matchen innan det var ett kryss mot Sandviken borta. Men det är klart att, alltså, Degerfors och Öster känns mer som givna. Sen hade det varit roligare om det blev typ ett Norrköping som har lite panik och lite kris, samtidigt som jag tror att ÖIS är inte rädda för varken Degerfors eller Öster, eftersom vi har mött dem ganska mycket under de senaste åren. Så att det är hugget som stucket. Om jag får drömma så drömmer jag om Norrköping då.
Om vi tittar på den här säsongen som Örgryte har gjort, det var ju inte så att ni klev in här som storfavoriter att rusa upp i Allsvenskan. Vad har varit liksom ändå framgångsfaktorerna den här?
Ja, men det är framförallt att få in en kontinuitet i laget och i stabila personer på viktiga platser. Liksom, Adde Holmberg som tränare har gjort ett hästjobb, Fidde Holmbergs brorsa. Och Fanerud som...
Bara en sån sak.
Exakt. Och Fanerud som sportchef har fått till det här laget och ÖIS har spelat en fotboll som har varit attraktiv och en liksom, framåt lutad fotboll som liksom, underhåller publiken, vilket är ÖIS DNA egentligen. Så att det har varit kul att kolla på ÖIS igen och det har varit liksom ett år av glädje egentligen fram till nu de sista omgångarna och det är verkligen kontinuiteten som har varit grejen och en bra start på säsongen, vilket ÖIS inte har haft på många år, och man har alltid pratat om så här, hur kommer det gå om ÖIS får en bra start, och i år har vi fått det och det har liksom gjort att ÖIS ligger där de ligger just nu, och samtidigt som man liksom så här, ja, som jag sa innan, att kvalplats, det är klart att det är surt om det blir så, med tanke på den säsongen vi har haft, men tittar man historiskt och
hade du tagit det på förhand?
100%, 100%, ja, det är klart man hade gjort det och det känns ju bara som att en möjlighet och man går in i det här kvalet med liksom, lite liksom pressen ner och det bara går ut och köra egentligen. Så.
Det är lite så här Sunderland-vibbar på det. Alltså ett lag som varit långt ner och vänt, som egentligen hör hemma i en högsta division utifrån historia och annat, som på något sätt kanske inte förväntades vara där de är i år, men har gjort det och har alla möjligheter att faktiskt ta sig upp. Sen säger inte jag att om ni går upp att ni kommer ligga tvåa i Allsvenskan. Nej. Efter 8 omgångar. Det är inte det jag säger. Men... det finns ju andra
värva Granit Xhaka.
Ja, precis. Vem är allsvenskans Granit Xhaka att värva då? Är ju frågan.
Nej, men jag tänker också på det som att ÖIS har ändå varit inblandade i många kvalmatcher genom åren nu, de senaste åren också. Så här, Nordic United och Sandviken i två kval. Det har ju varit neråt då, men ändå gått vinnande ur de striderna. Mött svenska mästarna Mjällby, två kval, gått vinnande ur de striderna också, så att och jag minns ju så 2004 när Tryggvi Gudmundsson trycker in en balja på Ullevi också mot Assyriska. Det är liksom så här, det finns en positiv känsla kring ÖIS och kval, och det är den känslan jag tror att man tar med sig in i om det nu blir kval den här gången också.
Det tåls ju att nämna också att det är ju imponerande sättet som både Kalmar FF och VSK hanterar nedflyttningar. Det blir de två som går upp nu rakt av, och då man ställer sig frågan om då gapet mellan Allsvenskan och Superettan har växt, om det är så pass. Nu har ju ÖIS är ju liksom på något sätt undantaget som bekräftar regeln i det här, på hur de har blandat sig i och varit i högsta grad inblandade i den här toppstriden, men det är ju de tre som varit helt överlägsna, och att Kalmar och VSK ändå kan åka ur så pass tydligt och Allsvenskan komma ner och sen vara så pass starka som de är säger ju någonting om någonting.
Ja, och det har flera sportchefer och tränare också pratat om, att det gapet kommer att växa i och med pengarna som det innebär att spela i Allsvenskan. Så att absolut, det är någonting vi absolut kommer att se framöver också, att jag tror att det blir ännu svårare för de lagen i Superettan som inte har spelat i Allsvenskan nyligen att gå upp, om man inte får någon så här fullträff en säsong liksom.
Alltså jag bara kastar upp det har ju varit uppe för diskussion förut, att inte ha ett kval mellan en allsvensk klubb och en superettanklubb, utan kanske göra som man har i England, att det är superettanklubbar som kvalar mot varandra om den sista uppflyttningsplatsen. Är det någonting som...
Det låter som en riktig rysare. Alltså.
Nej. Där har ni allt att förlora snarare. Mot Oddevold en novemberafton.
Ja. Nej, jag är lite så konservativ så jag tycker att det låter som en dålig idé. Men jag vet inte vad jag ska säga.
Jag trodde först att du skulle föreslå att stänga serien.
Alltså. Nej, nej, nej. Ja, det alltså, du garanterar ju ett lag till i uppflyttning i sådana fall.
Ja, ja men absolut. Alltså, det finns väl argument för det.
Det känns också som att Sverige inte har så många bra lag.
Vi har för få lag i serien. Ja. Alltså. Vi hade behövt ha större serier om det hade varit tre garanterade lag upp och ner varje säsong.
Ska vi inte ha två kvalplatser ner och göra en kvalserie då? Eftersom vi inte har fått kvar den gamla klassiska kvalserien i hockeyallsvenskan, så ja, kan vi väl ha den i fotbollen
den
istället.
Den där play-in-serien.
Mecha Hockey Race.
Nej, det kan de hålla på med.
Ja, Mecha Hockey. Jag tycker det ska heta Mecha Hockey Race också.
Det ska vara ett race framförallt, det är det viktiga. Det ska vara ett race.
Exakt så. Men alltså, jag minns ju, jag bodde i Göteborg för en massa år sedan och minns de här stor derbymötena med IFK Göteborg i början på 00-talet. Det var liksom, det var 40 000 på läktaren på Nya Ullevi.
Fonso Alves.
Ja, Fonso Alves och Paulinho.
Boden Vila kommer in och gör sitt genombrott liksom.
Ja, men precis. Jag var där på den där
4-4... Ja, Dick Last kvar i mål på den tiden.
Dick Last och Dick Lassen, ja, absolut.
På den där 4-0-matchen på Nya Ullevi liksom. Det kanske var lite höjdpunkten ändå alltså i den moderna Örgryte.
Ja, och det,
hur mycket av det kan vi liksom ta ni med, finns det kvar då som liksom skulle följa med upp i Allsvenskan i så fall? Kan vi få de här enorma sprakande derbyna igen?
Ja, det är klart att det är drömmen, men det är samtidigt något som man har pratat om som ÖIS-are i alla de här åren, eller framförallt det enda man har fått prata om med de här derbyna mot Blåvitt på ett tidigt 00-tal. Själv som ÖIS-are är man ju lite trött på den grejen, samtidigt som man...
Varsågod att jag tog upp igen här.
Nej, men det är klart att man drömmer om det, och det är liksom, samtidigt ska man komma ihåg att ÖIS har legat nere i skiten hur länge som helst nu. Senast man låg i Allsvenskan var 2009, och då... man har liksom tappat lite den här effekten av som många klubbar fick efter pandemin, den här publikboomen som blev. Nu har jag ju haft bra publiksiffror i år och framförallt nu på slutet, men man ska komma ihåg att ÖIS har inte fullsatt Ullevi varje vecka liksom, utan det är en stabil kärna, och sen så kommer det lite mer beroende på resultat och så vidare. Så att drömmen är såklart att få tillbaka det, och den stora härliga liksom känslan kring ÖIS, men jag brinner nog lite mer för de som går varje vecka på matcherna, åker land och rike runt för ÖIS istället för några som dyker upp då och då. Det är klart att det resultatet för med sig det också, men det är framförallt för de som är där varje dag som man liksom unnar det här.
Med risk att strö lite salt i sår här, är det frustrerande att liksom på något sätt, nu är det ju som en ganska lång ökenvandring för Örgrytes del, men att liksom IFK Göteborgs dipp som vi ändå har sett, nu har de börjat liksom komma tillbaka, börja se ut som sig själva igen och hittat någonting värt att satsa på, tycker jag. Men det var ju några år där det var väldigt, väldigt rörigt, och det är fortfarande rörigt i viss del. Men att det inte var ni som var där uppe, utan att det var kanske BK Häcken som var där. Nu till senare tid guys som är där, som kanske vinner nya supportrar, plockar yngre, vad ska man säga, andelar av Göteborgs supporterskaran. För Häcken har ju ökat markant i liksom intresse, yngre som följer dem. De har till och med liksom, försjöng ju alla liksom borta supportrar, sämre klack än Häcken. Den funkar inte riktigt någon mer, för de har faktiskt byggt upp någonting där som man ändå inte får förglömma. Är det frustrerande att det inte är ni som är där då?
Nej, alltså det är klart att det är så här, man vill ju ha en ökning av publik, och så är det alltid, för det innebär intäkter och hela den grejen, och en bättre stämning såklart. Men det är så här, ÖIS har nästan blivit lite mer så underground-gänget att hålla på i Göteborg. Det finns ju alltid de också som vill liksom så här, som trivs i motgång också, och det känns som att de ÖIS-arna som tillkommit under de här årens lopp är väl den typen av människor som liksom inte är så vana med att vinna alltid här i livet liksom. Och det är väl också en härlig känsla att ta med sig in på matcherna liksom. Så här, att de ändå går trots resultaten och så här, och vilket gör att kärnan i grunden växer på något sätt. Sen så är det klart att det sker snabbare i och med det läget jag ser nu, att det är liksom så här, ja, senast mot Västerås över 7000. Och jag minns ju så här matcher i division 1 där det har varit så 1500, och det är klart att det är inte lika kul att spela de matcherna på Ullevi, 1500 pers. Det är så här, det är klart att det är en klack som trycker på, men eko i resten av arenan liksom.
Men ja, alltså Göteborg har ju tagit mycket stryk i gentemot Stockholm då de senaste 15 åren, när det kommer till publik, liksom, publikmässigt. Det är IFK Göteborg egentligen bara som kan svara upp. Behöver Göteborgs fotbollen att det här derbyt liksom kommer tillbaka, att Örgryte kanske tar klivet upp, att man får lite hett? Men Gais har gjort ett par säsonger nu, det kommer ju behövas. BK Häcken kom från väldigt låga nivåer, och visst, de har vuxit sådär, men det är ändå, det tar ju det väl... många decennier att bygga upp någonting som skulle kunna utmana det. Behöver Göteborgs fotbollen jävligt ledande fråga till en Örgryte-supporter?
Nej, men det är klart att det är otroligt viktigt att liksom, så här, man går till jobbet och snackar om ÖIS, Gais och Blåvitt. Alltså, hela den diskussionen i vardagen är otroligt viktigt, tror jag, för intresset. Liksom, så här. Man går till skolan, någon har på sig en ÖIS-halsduk, någon har på sig en Blåvitt-mössa och någon har på sig en liksom, skinnväst med Gais-märke. Och då blir det en rolig diskussion i vardagen som gör att intresset växer. Det är klart att jag som ÖIS-are vill ha tillbaka det. Och det är svårt att prata med polare som håller på Blåvitt och Gais nu, för de är alltid otroligt kaxiga, och sen så får man själv liksom gå runt och bara småle lite. Så.
Om vi tar oss tillbaka till själva kvalet då. Nu kommer ni ju, det är 4 poäng upp till Västerås. Det är klart att det finns alla möjligheter att ta sig förbi de här sista omgångarna också. Ganska tufft spelschema. Och det har ni haft de här sista omgångarna. Inga gjorda mål de senaste 2 matcherna mot Västerås och Falkenberg, kryss i matchen innan det. Hur väl rustade är ni för ett eventuellt kval? Formmässigt.
Ja, men formen nu har ju varit dålig de sista 3 matcherna. Samtidigt har spelet sett hyfsat bra ut fortfarande, inte nu senast på Västerås kanske, men Falkenberg i stunder så var det liksom en ÖIS-fotboll som ändå var liksom framåt underhållande, och hade de fått in någon balja där så hade det sett annorlunda ut. Jag tror inte att de här sista matcherna kommer påverka ett eventuellt kval, utan det är som jag sa tidigare att de går in med en härlig känsla och att liksom jobbet ska göras, samtidigt som att det har liksom som sagt, det är en möjlighet liksom så, och pressen släpper lite på ÖIS nu. Det har varit snack om att man ska tillbaka till Allsvenskan, ja, men framförallt från sommaren och framåt, och det har ju gjort att det kanske vilar en press som de inte har hanterat nu på slutet. När den pressen släppte lite eftersom förlorade mot Västerås senast, och det gör ju att de bara kan, ja, jag tror att de går ut och liksom tar det lugnt och känner, ja, nu ska vi spela vår fotboll liksom så. Så att jag tror att det kan vara nyttigt.
Just att ni har en gammal Degerfors-ikon som tränare då också. Adde Holmberg, han kan ju den klubben så att säga.
Ja, nej, men verkligen. Men det var också lite härligt, han kanske flörtade lite med ÖIS-supporterna, men han sa nu senast i någon intervju att det hade betytt lite mer att gå upp med ÖIS än vad det gjorde med Degerfors. Och det värmer ju ett ÖIS-hjärta såklart.
Ja, det blir oerhört intressant att följa både toppstriden i Superettan och kvalstriden i Allsvenskan då. Härifrån Sportpartiet
Allsvenskan. Vi borde nämna en sak innan. Mjällby slog ändå poängrekord.
Mjällby slog.
jag tänkte på det ett tag.
Sättet
de ändå liksom relativt, vad ska man säga, bakfulla för att vara rakt ut då, efter firandet. ändå vänder och kommer tillbaka den här matchen mot Norrköping. Tom Pettersson som bara kommer in och bestämmer sig, nej men vi ska ha ett poängrekord. Jakob Bergström och alla människor trodde man inte riktigt skulle kliva ut och göra mål. Och
det är de två som har gjort mål de här två senaste matcherna, när det liksom när vi bara satt stämpeln på det. Det har ju någonting.
Ja, det har någonting. Det, jag tycker man får inte glömma att ändå nämna det i diskussionen, även om det är annat vi har pratat om.
Det är otroligt. För att jag menar, man gör de här jämförelser med Leicester hela tiden liksom, och inte bara i Sverige utan ute i liksom fotbollsvärlden.
Leicester heter väl området.
Ja, exakt. Så görs den här jämförelsen. Det som jag kommer ihåg med Leicester är att den poängen som de vann Premier League med, de vann serie med, det är en poäng man normalt sett inte vinner serie med. Det var ju för att de storlagen underpresterade kollektivt under just den säsongen som gjorde det möjligt. Mjällby slår ju poängrekord. Ingen av de här superlagen har tagit så här många poäng.
Det är så orimligt att det inte finns, alltså att de lyckas.
Jag menar, de har två matcher kvar att spela. De kan ju verkligen, de kan krossa det här poängrekordet liksom, på ett sätt som gör att vi aldrig kommer se något liknande.
Alltså Pontus Jansson har väl en poäng att de är favoriter nästa år också. Alltså om de var behållade de, alltså det, om de får behålla liksom, vad heter det, ledarstaben tror jag är det viktiga. Alltså liksom fotbollshjärnorna där. Jag tror inte att det liksom är individbaserat. Att de släppte ändå Röjk här i sommar och funkar lika bra ändå. Fast det var han som, för att använda Jakob Bergströms ord, lärde dem att spela fotboll mer eller mindre under våren.
De har en förlust i år. De är en match ifrån att vara invincibles liksom, dessutom.
Nej, det är galet.
Det är,
men hade man själv varit i Mjällby nu, då hade man lagt av. Eller så här, eller som alla inom klubben eller vad som helst. Så här, det är klart nu liksom. Ja. Eller?
Vadå, ja, Champions League?
Nej, men så här, lägg ner bara.
Alltså, Champions League?
Nej, men det kommer inte hända något. Alltså, det här var toppen. Liksom.
Ja, men de måste ju få en Europasommar och en Europaresa. Sen kan de lägga ner.
Nej.
Ja, det är värt att nämna, givetvis. Ja. Hörrni, Sportbladet Allsvenskan är tillbaka på torsdag igen. Då blickar vi framåt mot den omgången som kanske då kan avgöra det mesta, både i den allsvenska kvalstriden och i superettan. Toppstriden får vi hålla ögonen på, givetvis. Tackar ni som har tittat och lyssnat. Tack Sebastian och Otto för att ni var här. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.